Hej och välkommen till Acceptanspodden med mig Charlotte och min vän Anna.
Hej.
Idag är den internationella dagen för att uppmärksamma och öka kunskapen om språkstörning. Och därför har vi med en alldeles speciell gäst, Hanna Valsö, logoped.
Hej!
Hanna står bakom företaget Valsö Samspel och Kommunikation som verkar för goda relationer mellan barn och vuxna och för att alla barn ska få tillgång till sitt eller sina språk. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta som logoped, både på logopedmottagning inom landstinget, i skolans värld och med utbildning av logopedstudenter vid Linköpings universitet. Hanna är även föreläsare och har utbildat sig till seminarieledare på Family Lab, som är Jesper Juhls internationella nätverk. Mm. Varmt välkommen, Hanna.
Tack. Jätteroligt att vara med.
Ja, så roligt att ha dig här. Så i detta bonusavsnitt kommer vi att lyfta språkstörning som är en stor del inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Språkstörning får inte alltid så stort utrymme fast det är den vanligaste diagnosen inom NPF. Så idag kommer vi att informera om vad språkstörning är, hur vi kan underlätta för de som har språkstörning, både hemma och i skolan. Mm. Anna, jag vet att du har en speciell fråga kring språkstörning. Vad är det?
Mm. Jo, men ja, alltså jag är så nyfiken att få höra mer om vad är språkstörning? Vad är definitionen? För att ofta så läser jag det i samband med dyslexi. Att man kan ha språkstörning eller dyslexi. Men jag har trott att dyslexi är en del av språkstörning. Så jag vill jättegärna veta, vad är definitionen av språkstörning och hur hänger det ihop med dyslexi?
Det är ju en jättebra fråga. För att jag tänker att både att prata och lyssna och att läsa och skriva är ju språkliga aktiviteter, fast på olika sätt. Och dyslexi har ju med läsning och att läsa och skriva att göra. Och språkstörning, ja, det har ju med hela språket att göra. Mm. Så det man kan, om man börjar titta på språkstörning, vad en språkstörning är, så handlar ju det om att språket inte utvecklas i förväntad takt om man jämför med andra jämnåriga barn. Mm. Det går inte lika snabbt och det går liksom inte lika lätt. Alltså, man tänker ett litet barn som håller på att lära sig ett språk, så känns det ju ibland som att de är som små tvättsvampar som bara suger åt sig språk. Liksom. Mm. Och för de här barnen som har en språkstörning så går det ofta inte så där lätt. Mm. De utvecklas ju också, alla barn utvecklas ju. Men det går liksom, det blir lite mer mödosamt. Sen är det också det här när man pratar om språkstörning, så är det just att man inte heller hittar någon annan tydlig förklaring till varför det är så. För ett barn som har en försenad utveckling, en mer generellt försenad utveckling, så är det ju inte så konstigt att språket också halkar efter och inte går lika snabbt som hos andra barn. Eller om man har en hörselnedsättning till exempel, så kan ju det också förklara att språket kommer igång senare. Eller. Mm. Så att när man använder språkstörning så är det just för de barnen där det inte finns någon annan tydlig förklaring. Mm.
Och då är det både tal, skrift, liksom hur man förstår språket och kommunicerar, är det alla de bitarna?
Till att börja med i förskoleåldern så handlar det ju oftast framförallt om det här att komma igång med sin språkutveckling, att lära sig nya ord, att lära sig att sätta ihop ord. Mm. Att det liksom kan ta, att barnen, många barn kommer igång senare. Mm. Och då, eller också det här att man kanske inte sätter ihop ord till långa meningar som andra barn gör. Och det kan också vara det här att man inte förstår språk lika bra. Man kanske förstår andra skeden i vardagen. Man har full koll på liksom när det är samling och när man går ut. Alltså man har full liksom koll på sin tillvaro, men man har svårt att förstå de här språkliga instruktionerna. Mm. Som att idag är det regnbyxor för det har regnat ute. Mm. Eller om man ger så här helt instruktioner som inte har med något sammanhang att göra. Vi brukar säga till föräldrar så här, men du kan testa språkförståelsen genom att ge så här motstridiga instruktioner, till exempel gå och hämta tandborsten och lägg den på skon i hallen. Då prövar man liksom den språkliga förståelsen, för det brukar man ju inte göra. Det kan vara svårt att ta till sig språk när det kommer i en enda lång räcka.
Om man då har språkstörning, kommer man, vad händer då om du säger den meningen, men gå och lägg den på skon, hämta tandborsten, vad gör de, eller hur?
Jag tänker att de flesta barn i det läget, de som förstår eller de som inte har någon språkstörning, de skulle bara titta på föräldrarna och tänka, vad har hänt här? Liksom. Mm. Men om man upprepar den så tar de troligtvis tandborsten och går och lägger dem på skorna. Medan ett barn med språkstörning kanske hör tandborste och går och hämtar tandborsten och är jättenöjd med det. Eller kanske hör skorna och går och hämtar skorna och hämtar skorna. Och kanske tänker att nu ska vi gå ut, för det är då vi brukar ha skor. Att man liksom tar fasta kanske på något ord. Och om man envisas så kanske de ändå kopplar ihop tandborste och skor och går och hämtar båda. Men då kan det vara svårt med den här lilla prepositionen på. Lägg tandborsten på skorna. För man kanske inte riktigt har listat ut vad på betyder. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket information som man behöver kunna. Och som vi som inte har en språkstörning kan, utan att vi tänker på att vi kan det. Mm. Ja, så för förskolebarn så är det ju kanske det kan vara svårt både med att uttrycka sig själv, att göra sig förstådd och att ta in språk. Det kan också vara svårt med uttalet. Och där har vi en större grupp bland förskolebarnen där vissa har en språkstörning och har både svårt med det här att ta in språk och uttrycka sig, och kan också ha svårt med vissa ljud att göra sig förstådd, att man har ett så här liksom barnsligt språk. Mm. Men det finns också en grupp som kanske mer bara har det här barnsliga språket eller småbarnsspråket som hänger kvar lite längre. Men där de lite mer hämtar ikapp det under förskoletiden, och att det liksom ändå är, man ser att de är senare som nämnåriga, men när de börjar skolan så har det ändå rättat till sig. De barnen är inte säkert att de får så stora bekymmer när de kommer upp lite längre upp i skolåldern. Men om man har kvarvarande svårigheter när man är runt 5-6 år och framförallt också kring det här med att ta in språk, att förstå språk och att kanske uttrycka sig och hitta sina ord och man kunna många ord och så, då är det ofta så att det här kvarstår upp i skolåldern.
Mm. Jätteintressant.
Ja, men hur blir det sen då, Hanna, när barnet börjar skolan?
Men när barnen börjar skolan så börjar ofta det här som hörs mest, alltså att barnet kanske avviker i sitt uttal eller att den har lite svårt för att säga rätt grammatik och så. Då börjar man kanske komma i kapp lite grann med det som andra barn redan kunde när de var i 4-5 års åldern. Så då är det inte säkert att det hörs lika mycket. Då kan språkstörningen bli lite mer osynlig. Vardagsspråket kanske flyter på ganska bra då. Mm. Det här liksom som man har hemma i familjen och att man så här pratar om det som barnet känner till och så. Men när man börjar skolan så börjar det plötsligt ställas ganska mycket högre krav på språkandet. Då kommer det här med skolspråk in och man ska plötsligt kunna börja uttrycka sig mer nyanserat om någonting som någon annan har bestämt.
Ja, just det.
Och man ska använda språket för att lära sig nya saker. Och man får kanske, det blir mer så här självständigt. Man får längre instruktioner som man ska klara av och förstå och tolka och omsätta till någonting. Och veta vad jag ska göra.
Ja, hur går det då?
Alltså det kan ju bli jättesvårt. Mm. Både att språket i sig blir mer komplext. Men också att man plötsligt har ett större ansvar kanske själv då. Jämfört med på förskolan där det finns fler pedagoger och man har stöttning på ett annat sätt kanske. Många förskolor har tecken till exempel och använder bilder och så på ett annat sätt.
Men just i skolan, brukar det märkas, eller är det svårare för de här barnen att få, att någon ser att de har problem?
Ibland är det så att man inte, att de liksom, ja, men att de blir lite osynliga, att man inte ser att det är språket som är svårt. För vissa så kanske man märker att de är lite tysta och inte säger så mycket. De tolkar det som en lite generell blyghet eller så. Och andra kanske blir lite mer så här utåtagerande och okoncentrerade. Alltså man tänker att man ska sitta och lyssna på något som man inte riktigt förstår. Då tappar man ju fokus ganska snabbt. Mm. Det gör ju vi också. Och då kanske man börjar hitta på andra saker. För att det blir för jobbigt att lyssna. Så då kanske det blir det beteendet som lite grann maskerar att det egentligen kanske är språket som är, är det som är jobbigt. Det är det som är svårt.
Det var intressant.
Okej. Och sen om vi fångar upp då Annas fråga med skillnaden med dyslexi då och...
Precis.
Språkstörning.
För en stor del av de första åren i skolan handlar ju om att man ska lära sig att läsa och skriva.
Mm.
Och för många av de barnen som har en språkstörning så blir det en utmaning. Vissa får svårt med själva det här med avkodningsbiten. Att lära sig, som handlar om det här den fonologiska förmågan. Alltså det här att kunna omsätta ljuden som finns i orden till att de faktiskt, alltså höra ut vilka ljud som finns med i ett ord.
Mm.
Och också att koppla ihop de här ljuden med olika bokstäver då, så att man också kan föra över de här ljuden till ett skriftspråk som man också kan läsa. Så den där avkodningsförmågan, om man har svårigheter med det, det är oftast där svårigheten är då, eller det är där svårigheten är när man pratar om specifika läs- och skrivsvårigheter, alltså dyslexi.
Mm.
Men sen har vi ju de här barnen med språkstörning. Läsning består ju inte bara av avkodning, utan det består ju också av förståelse, läsförståelse. Vi måste förstå vad det är vi läser.
Mm.
Annars är det liksom ingen idé. Och en del av barnen med språkstörning, de har problem med avkodning också och får senare också en dyslexidiagnos. Men en del av våra barn, de lär sig avkoda fint och alla är jätteglada och jättenöjda. Mm. Tills man börjar kontrollera och fråga vad det är de har läst. Då har de ingen aning. För de får inte med sig förståelsen. För det är ju ett språk. Det är ju språket. Och man måste ju ha strategier för. Man måste ha mycket språk. Och man måste ha strategier för hur man ska ta till sig den informationen som står i en text.
Mm.
Så då får man svårt med förståelse. Läsförståelsedelen. Och läsning är ju liksom någonstans den här summan av avkodning plus läsförståelse. Saknas det ena så blir det ingen komplett läsning. Då får man inte med sig budskapet till läsningen.
Så dyslexi är en delmängd av språkstörning? Ändå.
Nej.
Det är inte.
Dyslexi, för man kan mycket väl ha dyslexi utan att ha en språkstörning.
Okej.
Mm. Om man har svårt med den här fonologiska förmågan och att avkoda. Då har man dyslexi. Och det kan man ha med eller utan språkstörning, med eller utan ADHD, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning också. Mm. Om man tänker att man är på en sån nivå så att man förväntas ändå att man skulle kunna lära sig avkoda. Alltså det är liksom en egen diagnos.
Okay.
Sen är det så att det är fler barn med språkstörning som också har dyslexi. Det är fler barn inom gruppen ADHD som också har dyslexi.
Mm.
Men man kan säga att en stor grupp är läs- och skrivsvårigheter.
Mm.
Och det kan man ha av olika anledningar. Man kan ha det på grund av att man har svårt att fokusera och svårt att få liksom komma ihåg texten. Man kan ha det för att man har svårt att förstå det man läser, alltså svårt med språket. Och man kan ha det för att man har specifika avkodningssvårigheter. Och det är det som är specifika läs- och skrivsvårigheter. Mm. Det är det som är dyslexi.
Så har jag förstått det rätt. En dyslektiker har ändå läsförståelsen, men kan inte avkoda.
Man kan säga så här, en dyslektiker eller en person med dyslexi har bristande läsförståelse på grund av hindret att avkoda.
Mm.
Men om en person med dyslexi får lyssna på texten så har ju den fullständig språkförståelse. Just så då kan man ta in informationen den vägen istället. Man kan säga att man har läsförståelsen genom att man får lyssna på text som hjälpmedel.
Okej. Ja.
Medan ett barn med språkförståelse kanske inte har all samma hjälp av att få lyssna på texten eftersom det är språket som är hindret, inte själva avkodningen.
Oh, vad tydligt och bra.
Eller om man har dyslexi så kanske både avkodningen och språkförståelsen är problemet. Och då måste man angripa det på ett annat sätt.
Tack. Det blev tydligt. Så vad bra. Ja, ja.
Mm, vad bra.
Vet jag hur jag ska uttrycka mig om jag ändå pratar om språkstörning och dyslexi och de olika delarna? Hur de hänger ihop och inte hänger ihop?
Vad bra.
Mm.
Så då tänker jag att då kan vi gå vidare och titta på hur hänger språkstörning ihop med NPF, som Charlotte nämnde i början, det här, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eftersom den är ju mindre känd än till exempel ADHD och autism, men den är ju väldigt stor. Vill du berätta lite grann om det utifrån det?
Mm. Det är lite spännande det här tycker jag, att jag tänker det är väldigt, väldigt många som ändå känner till en del eller lite grann om ADHD och autism och de här lite, alltså vad ska man säga då, lite mer kända funktionsvariationerna. Men medan språkstörning är fortfarande någonting som ganska få kan, eller som jag upplever, det är väldigt många som frågar efter mer information. Man behöver lära sig mer om det. Och jag tror att det dels är lite grann det här som vi pratar om, att den lätt blir lite osynlig. Ja, men vadå, han pratar ju, eller ja, men hon pratar ju visst. Det är tydligare när barnen är små. Och sen när de kommer upp lite i åldern så kan den dels vara att den inte hörs lika tydligt. Och dels också att den lätt kan maskeras av annat, som till exempel att det yttrar sig i att man blir lite mer utåtagerande eller att man har svårt att vara fokuserad och koncentrerad, eller till och med att man tycker att nej, men han är lite lat. Så, jag vet ju att han kan om han vill. Lite den.
Usch.
Ja, usch.
Ja, men det låter som att de eleverna kanske inte, de ställer inte till problem, och därför kanske man inte lägger märke till dem på samma sätt.
Nej, precis. Jag tänkte, några av dem ställer till problemen på andra sätt. Och några av dem ställer inte till problem, så att det finns andra saker i klassen som tar fokus från de här. Och så plötsligt upptäcker man att men de når inte målen, varför då? Och då kanske det kommer fram att det var lite svårt, att det var svårt med språkutvecklingen när de gick i förskolan, eller först när de var i förskoleåldern. Men sen liksom tyckte man att nej, men nu går det ju bra. Nu är det ju inga problem längre.
Hur stor andel ungefär är det som har språkstörning?
Det där är ju alltid spännande, för det är ju som i all forskning så här, att vissa artiklar de anger en viss summa, och det beror lite grann på hur man sätter gränsen för språkstörning. Men man är väl någorlunda överens om att det är någonstans runt 5-10%. Den här organisationen som har den här, som lyfter den här dagen nu då för att informera mer om språkstörning, de brukar prata om ungefär 2 barn i varje klass. Och då kan det se ganska olika ut. Vissa barn har svårt med framförallt svårt med att förstå språk. Och därmed också kanske att uttrycka sig. Men andra har kanske mer svårt med uttryckssidan av språket. Att sätta ord på, att hitta bland sina ord och så. Och det är klart, jämför man då med till exempel ADHD, så är det nästan dubbelt så många.
Ja, om man tar den till, ja, man brukar säga 5% som uppfyller diagnoskriterierna. Och sen så är det ytterligare 5 som nästan gör det.
Som nästan gör det, ja.
Men så att 5% har diagnoser. Så då, om det är 10% så är det ju... Då är det ganska många som har NPF-diagnoser i en klass. För då kommer vi ju över 10, då kommer vi över 15%. Alltså bara med språkstörning och ADHD.
Och samtidigt som att just den där plus... Ibland är det ju så att vissa av de här barnen har både och. Så att man kommer inte upp i riktigt... Alltså det blir inte plus riktigt. Nej. Utan några har både svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll, det här. Och svårt med språk.
Ja, det stämmer.
Och kanske dyslexi. Det finns en sån samförekomst inom de här diagnoserna.
Men när man liksom växer upp sen, går det att hjälpa de här barnen? Eller fortsätter alla att ha språkstörningar när de växer upp? Eller?
Många av de här barnen har svårigheter. Alltså har man svårigheter kvar när man är runt så där 5-6 år, så när man börjar skolan, så brukar man säga att man har en svårighet som följer med en upp genom livet. Men sen tänker jag att även här finns det ju en variation mellan hur stora svårigheterna är. Och man brukar säga att ungefär 1-2% i befolkningen har en grav språkstörning, som alltså då egentligen inte är, det är alltså en språkstörning som ger stora konsekvenser för ens dagliga liv. Många av de här andra barnen, de växer upp och de har kvar den här skörheten vad gäller språket, men den kanske visar sig mest i vissa situationer. Om man ska sitta på en anställningsintervju, eller om man ska göra saker under tidspress, eller att man ska utbilda sig på universitetet, och det kräver ett annat sätt att använda språket, att det kanske framförallt i vissa miljöer som det här slår igen, och då kanske man undviker de miljöerna, eller att man hittar strategier för, man bygger sitt liv på ett sätt som gör att man har strategier för hur man hur man liksom möter de här svårigheterna. Så det kanske inte märks så mycket i ens vardag. Mm. Men skörheten finns när man har tittat. Liksom, man tittar i befolkningen när som har, alltså lite, bland lite äldre ungdomar och så, så ser man att det finns ofta. Man kan ofta se om man liksom verkligen testar så här. Mm. Men någonstans där, men de här 1-2% som har en grav språkstörning, där har man verkligen den här svårigheten med sig.
Ja, okay. Men det kanske är som autister som lär sig en mekanisk inlärning, en mekaniska svar. Liksom man har inte lärt sig för att man förstår, men man lär sig hur man ska svara eller uppföra sig som vuxen. För att man har lärt sig hur man ska göra. Jag tänker det kanske är samma med språket då. Att man har inte kan det inte på riktigt, men man använder det som man borde använda det. Och då märks det i de här anställningsintervjusituationerna. För det är ju ingenting man har gör på daglig basis.
Nej, men precis. Att man lär sig också vilka områden i mitt liv där jag känner mig trygg. Och då söker man sig till dem. Och så kanske man ser till att få mer av det.
Just det.
Men att man kanske undviker andra situationer som verkligen är.
Du, kan inte du berätta lite mer om den här studien gällande BVC språkscreening?
Ja, just det. Ja, men det hör ju också ihop med det här med de här, alltså de här neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som, eller funktionsvariationerna, att när barnen är små så är det inte helt lätt alltid att veta vad som är vad.
Mm.
Språket, om man tänker språket, så är det en känslig parameter hos små barn. Så att barn som inte, det kan ofta vara det första tecknet som blir så här tydligt i alla fall för föräldrar att någonting inte är riktigt som det är med andra barn. Att man liksom inte riktigt kommer igång med språket. Så en del barn kanske först hamnar hos logopeden innan man kanske kommer fram till att nej, men här kanske man behöver göra någon annan utredning. Och då kan det vara mot ADHD eller med frågeställning mot autism eller frågeställning mot generell utvecklingsförsening. Och Carmela Miniscalco som är logoped och jobbar i Göteborg, hon skrev sin avhandling och tittade på just barn som kom då efter screening på BVC vid 2,5 års ålder. Och då kunde hon konstatera att av den gruppen så var det 4 av 5 barn som man hade inte identifierat med språkliga svårigheter så tidigt behövde någon form för vidare utredning innan eller i skolåldern. Innan skolan. Så att det finns en väldigt stor sån här samförekomst. Alltså man pratar ju ofta om det här med essensbegreppet. Det här med
Björn Gillbergs.
Ja, men Kristoffer Gillberg.
Kristoffer Gillberg.
Ja. Att det här att vi behöver samverka kring de här barnen. För att som det är lite grann nu så kan det vara lite så här. Vissa hamnar kanske först hos BUP och vissa kanske hamnar först hos logopeden. Och numera finns det ju faktiskt också ofta logopeder på BUP. Men så har det ju inte alltid varit heller. Mm. Så att man ibland kan missa då att det är fler saker som kanske är svåra för de här barnen.
Så då kan vi säga att den här screeningen vid 2,5 års ålder är jätteviktig.
Ja.
Och det är inte på alla ställen man gör den.
Nej, den görs alltid antingen vid 2,5 eller vid 3.
Okay.
Det ser lite olika ut.
Mm.
Det är väl en av de här standard som alla barn går till BVC och får göra. Även om jag inte riktigt förstod att det var det som hände just då. Men man gjorde ju någonting. Det var så mycket små barn. Men jag har läst några av de studier också hos Gillberg. Där de också visar att om ett barn har en språkstörning och till exempel autism och ADHD som du pratar om. Så upptäcks autismen mycket tidigare än om någon med autism inte har språkstörning. Mm. För att eftersom man i den screeningen så ligger språket med, att man tittar på det och då ser man okej, men här kanske vi behöver göra någonting mer, och då upptäcker man de här andra sakerna också. Så språket är ju, ja, det är ju bra att det är viktigt och att det lyfts så man kan hitta andra orsaker och utmaningar också. Mm.
Men som du säger, att eftersom inte alla barn med vare sig autism eller ADHD har den typen av språkliga svårigheter som man har då vid en språkstörning eller ibland också tillsammans med ADHD eller autism, så är det inte alla som fångas upp där ändå. Mm. Men några gör.
Ja, Har du något tips om vad man kan läsa mer om språkstörning?
Det finns en logoped som heter Katarina Sjöberg som har gett ut en bok ganska nyligen som handlar om språkstörning i förskoleåldern. Jag tror det är 0-6 eller 0-7 år. Den tycker jag är bra om man vill ha lite mer. Alltså den är så här riktad till alla skulle jag säga. Ja. Oavsett bakgrundskunskaper.
Katarina Sjöberg, en bok Katarina. Om språkstörning i förskoleåldern.
Precis.
Mm. Har du någon mer?
Sen finns det en annan logoped som också forskar inom språk och mycket också kring det här med språkstörning i skolåldern. Mm. Som heter Anna Eva Hallin. Hon har skrivit en bok också om just språkstörning i skolåldern. Och sen har hon en språkforskningsblogg som är jättespännande om man vill ha lite mer så här, vad ska man säga, djup kunskap. Hon översätter den forskningen som finns till så här oss vanliga dödliga. Så man kan gå in och läsa. Ja, jättespännande också. Och den ligger på språkforskning.se. Så där kan man ju gå in och kika också.
Bra.
Tack vilka för det. Bra tips. Så jag hoppas du som lyssnar skrev ner de här. Katarina Sjöberg och Anna Eva Hallin. Och letar upp dem. Men om man då märker att, eller har fått en diagnos att mitt barn har en språkstörning, vad kan vi föräldrar göra för att underlätta hemma?
Jag tänker att det beror ju lite grann på hur gammalt barnet är. Alltså många barn fångas ju upp redan tidigt på BVC. Mm. Och så om vi börjar där, att man har ett barn som är liksom sent igång med sitt språk och som kanske inte riktigt har förstått vitsen med det där med språk och kommunikation. Då tänker jag att det handlar, och då kanske man har ett barn som är runt 2,5-3 år. Mm. Har man inte kontakt med en logoped så tycker jag ju att det är bra. Alltså lite grann, språket utvecklas så mycket, alltså den språkliga grunden läggs så tidigt. Det är aldrig för sent, men ju tidigare desto bättre, tänker jag. Mm. Att man uppmärksammas på det här. För att ju tidigare man uppmärksammar det, desto mer kan man göra i barnets miljö hemma. För att göra det liksom lite extra språkstimulerande.
Mm. För jag bara frågar, du sa att då är det bra att ha kontakt med en logoped. Hur får man tag på en logoped om det då inte finns på BVC till exempel?
Just det. Alltså jag tänker så här att BVC har ju, de remitterar ju till logoped om det finns en oro kring språket. Så har man som förälder oro, eller om förskolan uttrycker oro till föräldrarna, så tänker jag att det är bra att ta kontakt med sin BVC-sköterska och lyfta den oron. Och hellre ett besök för mycket än för lite hos logoped, även om jag vet att det också är på många ställen ganska långa väntetider. Men då tänker jag att då är det ännu viktigare att man skriver den där remissen tidigt. För är det så att man får vänta ett halvår och det fortfarande är svårigheter, då tänker jag att då ska man ju absolut ha den där tiden. Och är det så att man får vänta ett halvår och då har allting kommit igång och det finns ingen oro, ja men då är det ju bara att gratulera. Eller
hur? Exakt. Då kan man släppa tiden så får någon annan komma in lite tidigare. Och det är ju ingen som blir arg för det. Nej.
Precis. Ja. Så sen kan, tänker jag så här att förhoppningsvis har man ju logopedkontakt då, som man kan bolla med, som man kan få precis rätt råd för precis sitt eget barn, eftersom språkstörning kan vara på olika sätt. Vissa har svårt med förståelse och vissa har svårt med ordförråd och lära sig nya ord, och andra har svårt att få ihop det här med grammatiken, att man ska säga en strumpa men två strumpor till exempel, och att igår åt jag mat och idag äter jag mat och imorgon ska jag äta mat. Jag tänker att det kan vara lite olika vad man har svårt för.
Men medan man väntar på den här logopeden då, finns det något man kan göra själv då?
Jajamän! Jag tänker det viktigaste är att se till att man har ett bra samspel, att man samspelar med sitt barn. Att man verkligen försöker att lyssna in var barnet är och att man försöker göra sig delaktig i barnets kommunikation. Oavsett egentligen då om det handlar om att barnet använder ord, eller om barnet pekar och använder gester, eller om på det sättet som barnet är mest mottaglig. För all kommunikation främjar språket, skulle jag säga. F- För att det är liksom kommunikation, den här viljan att kommunicera som driver oss till att göra det på det enklaste sättet som alla klarar. Och, eller som de flesta klarar, ska jag säga. Och de flesta pratar ju faktiskt. De flesta använder det talade språket. Men till exempel då att gå via tecken. Man kan söka på TACK, T-A-K-K, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Och lägga till tecken om man till exempel pratar om åh, du leker med bilen. Och så kan man visa tecknet för bilen när man pratar. Så kan det vara ett sätt att också få barnet att bli intresserad av kommunikationen. Eller barnet står och pekar och säger Och man kanske förstår att barnet vill ha mjölk. Då kan man ju visa, är det mjölk du vill ha? Och så visar man tecknet för mjölk. Eller är det vatten? Ja. Och så visar man tecknet för vatten. Mm. Och så kan man försöka liksom få igång, alltså få det där samspelet. Att barnet förstår, aha, om jag tecknar mjölk, då får jag mjölk. Wow, vilken vinst. Ja. Det var ju det jag ville.
Så fint.
Ja.
och det låter, alltså, och det är ju så enkelt på sitt sätt också att kunna ha några få tecken och så bygga kommunikationen på det.
Det är så enkelt och ibland också så svårt för att vi kan ha ett sånt här litet motstånd mot att vadå tecken? Men jag kan inga tecken. Och då måste det vara så här perfekt och då måste det bli så här. Då måste jag kunna alla tecken om jag ska börja teckna med mitt barn och så.
Mm.
Och det tänker jag också är en sån här grej. Släppa all sån där prestige över att man måste kunna massa grejer. Mm. Man lär sig tillsammans.
Vi körde när han var bebis. Då, och det var ju inte språkstörning involverat. Men vi hittade ju på tecken så han kunde tala om när han var törstig och när han var hungrig. Nu ser jag att det tecknet var vatten som vi gjorde för att dricka då.
Just det.
Men så att man behöver ju inte heller. Om andra ska förstå så är det ju bra att använda TACK då. TACK. Men jag håller helt med dig att det viktigaste är ju att få barnet att kommunicera. Än att göra rätt tecken.
Ja. Och sen tänker jag också det här att man pratar också om det här att språkbada barnen. Att prata om vad man gör och vad man ser och vad man hör och vad man tittar på iPaden. Att liksom ge barnen ord. Ge och ge. Alltså en annan logoped som brukar prata om det här att man måste sätta in ord på ordbanken först innan man kan ta ut några. Man måste ge många ord till barnen för att de också ska kunna använda orden sen. Yes. Och gärna då med bild eller med man sitter och läser pekbok tillsammans eller man tittar tillsammans på bilder eller med tecken eller så. Då blir det ju extra tydligt. Men också tänka på det här. Man måste sätta in. Men också fundera lite grann på det här. Vilka ord är det vi sätter in? Är det ord som jag tycker är praktiskt? Jag tycker det är bra om barnet kan tala om när det behöver kissa. Mm. Eller är det ord som barnet faktiskt tycker om? Alltså, mitt barn kanske inte är det minsta intresserad av att lära sig ordet kissa. Men däremot grävskopa. Mm. Det är det mest motiverade ordet. Då är det ju givetvis bättre att börja med grävskopa. Just. Då får man liksom ta kissa sen.
Mm.
Att försöka hitta det där barnperspektivet och verkligen fundera kring. Vad är det mitt barn är intresserat av?
Och gud vad intressant det här är, Hanna, att få prata med en expert på området.
Mm.
Eller hur, Anna?
Ja, men det är det. Och sen igen, alltså, det är så enkelt och det är så svårt. Och det är ju på ett sätt självklart att för man vill ju att de ska gilla kommunicera och vilja göra det mer. Och då är det ju mycket bättre att börja med det som de vill. Och gör man att är grävskopa favoritordet så blir det ju så mycket roligare om det faktiskt är det vi jobbar med.
Och det är så lätt att glömma när vi går in i den här, nu ska vi försöka hjälpa, nu ska vi försöka lära. Mm. Nu måste jag stötta mitt barn. Att det är så lätt att hamna i den här lite mer lärarrelationen än i relationen där vi verkligen når varandra. Där vi verkligen är tillsammans och samspelar ihop. Liksom.
Mm. Ja, men jag brukar tänka på det att för jag menar, för mitt barn är ju på olika nivåer och växer upp och har sina intressen. Och det kanske inte är jättelätt för honom att gå in i mina intressen och fråga mig om min dag. Och han är ju ett barn också och behöver inte ta ansvar för att veta det. Men då kan jag gå in och fråga honom, vad tycker du är kul? Eller alltså, jag jobbar med honom utifrån det som är hans värld. Jag intresserar mig för hans värld istället för att kräva att han ska intressera sig för min värld.
Mm.
Så brukar jag tänka också kring.
Ja, bra tänkvärt.
Och också samtidigt tänker jag det här att tänka att vi är modeller. Så genom att vi på barnets nivå kan också göra dem delaktiga i våran värld. Till exempel berätta om någonting som har hänt mig idag. Men jag kanske inte berättar om det där långa tråkiga mötet som jag hade. Jag kanske berättar om vad jag såg på vägen hem från jobbet. För det tänker jag, det är en sån där grej som skulle intressera honom. Då är vi också modeller för hur man så här kan vara. Eller vad man kan säga när man kommer hem. Eller hur man kan berätta någonting. Alltså också hitta den där balansen i att vara en modell. Men en modell inom räckhåll. Och gärna där det är liksom lite intressant.
Sen har vi den här andra sidan av kommunikation. För nu har vi pratat om det med att prata. Men sen har vi mottagaren också som lyssnar. Hur tänker du kring det i förhållande till strategier och språkstörningar och hur vi ska lyssna på barnen?
Jag tänker ju att man måste lyssna bortom orden. På alla de här barnen som har någon form för sårbarhet eller funktionsvariation eller så. Att vi verkligen måste lyssna med hjärtat och inte bara med öronen. För då får vi också så mycket mer information. Både om var barnet befinner sig någonstans, men också att kunna omtolka det vi hör till språk eller till lärande om sig själva. Hör vi en stängd dörr och en dörr som slås igen och en svordom, så tänker jag att då är det kanske läge att säga jag hör att du är väldigt upprörd eller jag hör att du är arg, istället för att vråla tillbaks, smäll inte i dörren, som vi kanske liksom instinktivt känner, för vi också är lite trötta när vi kommer från jobbet och hade haft ett jobbigt möte med chefen eller så. Men att verkligen försöka lyssna bortom orden, och där tänker jag att som förälder gör man sitt bästa, men att också att som personal också verkligen ta fasta på det här att lyssna, att skapa relation med barnen så att man också kan lyssna på dem utifrån det de uttrycker och inte bara utifrån det de säger eller det de gör. Och översätta det, för jag tänker det är ju också ett lärande i allra högsta grad för barn som har lite svårt med impulskontroll eller som har svårt att sätta ord på saker och där det liksom kan bli mycket missförstånd och så. Att det här lyssnandet är ju kanske ibland det allra viktigaste. För det är också där vi kan mötas. När vi möter barnet där det är.
Jättebra. Och för jag tänker, för du nämnde det här att det är bra att prata mycket, men ibland kanske det är bra att pausa också så att det inte blir overload med massa ord och massa saker in, för då blir det väldigt mycket nytt.
Ja, och man måste få tid att smälta saker. Jag brukar ibland använda den här liknelsen med en flaska. Om man sätter en flaska under en vattenkran och så sätter man på högsta sprutet. Alla, man bara så här, brrr, verkligen så här språkbadar så. Då sprutar det ju liksom åt alla håll, ni vet. Så. Och väldigt lite vatten går in i flaskan, för det blir liksom bara för mycket. Men om man liksom sätter den på en lite lagom ström, då kommer det liksom i. Då kommer det i ganska mycket i den där flaskan.
Bra bild.
Jättebra.
Du, vi har lärare som lyssnar på våran podd, och det är vi väldigt tacksamma för. Vad kan du ge för tips? Hur de kan underlätta i skolan för dessa barnen.
Precis. Jag tänker att man kan göra väldigt mycket för de här barnen som har svårt med språket. Om man vet om att de har svårt med språket. Det bästa är ju att skapa så här språkligt tillgängliga miljöer för så många barn som möjligt. Att använda. Att man liksom inte slutar med bilder och visuellt stöd bara för att man slutar i förskolan och kommer upp i skolan. Utan att man använder mycket visuella strategier. Och det kan ju vara bilder, men det kan också vara att man visar genom en, alltså man ska lära sig något, att man visar genom en film och kanske pausar och pratar om det man ser i filmen, alltså i dialog. Man använder visuella medier på olika sätt. Det kan också vara när barnen har blivit lite större och kanske faktiskt kan läsa, så kan en punktlista där det står skrivet, det är också en form för visuellt stöd, eller hur? Att man använder visuellt stöd på en nivå där barnen eller eleverna är och kan ta till sig och kan ha som en så här liksom lite så här avlastnings att man kan liksom lasta av information. Man måste inte hålla allt i huvudet.
Nej, just det. Och det skadar ju inte andra barn som inte har de här problemen. Det är ju tvärtom. Mm. Så hjälper Precis. Det ju alla barn.
Ja, precis. Och sen också fundera kring det här. Hur introducerar jag ett nytt ämne till exempel? Har jag en elev som kanske behöver förförståelse inför en genomgång? Där man kanske kan skicka hem en länk med en film som handlar om det här ämnet som barnet har fått titta på först. Mm. Innan vi har genomgång. För då är det lättare för barnet eller eleven att hänga med på vad det är vi pratar om. Mm. Eller att man kan få titta på, om man kommer upp lite i åldern, att man kan få titta på PowerPointen först. Antingen själv eller kanske med ihop med specialläraren eller någonting. Och sen får ha genomgången. För det är också det här med repetition. Mm. Väldigt bra med repetition. Man behöver höra det många gånger. Och kanske i olika sammanhang. Man kan behöva få texter liksom uppdelade. Så att de är mer luftiga. Okay. Så att det inte blir lika massiv text. Och kanske hjälp med att plocka ut det viktigaste. Mm. För det kan vara svårt. Sen är det ju jättebra om man har möjlighet också till det här att liksom knyta ihop säcken efter en genomgång eller efter ett moment och verkligen stämma av. Så att vet du, har du förstått liksom de här? Eller har du, och inte bara fråga, har du förstått?
Ja, då blir det ja.
Svara, ja. Ja. Man vill inte säga att jag har inte förstått. Mm. Eller så vet man inte. Man vet ju vad man har förstått.
Ja, precis. Man har ju förstått vad man allt inte har det. Ja, exakt.
Eller hur?
Ja.
Så det är en väldigt, väldigt, väldigt svår fråga att svara på. Framförallt om man har en språkstörning kanske.
Mm.
Eller ja, i största allmänhet kanske också.
Ja, för det är ju svara på frågan. Vad kan du inte?
Nej, precis.
Nej, jag kan ju allt jag kan.
Ja, exakt.
Allt jag har tagit in, det kan jag ju. Det förstår jag ju.
Ja, precis. Och också det här att i språket är ju ganska lurigt. För att jag kan ju tycka då att jag läser och så handlar det om en krona. Och men jag vet vad en krona är. Det är ju en sån som kungar har på huvudet liksom. Mm. Så att jag har fattat. Bara det att det handlar om en krona, kanske.
Mm.
Eller en trädkrona.
Mm. Ja,
det var den kronan vi pratade om. Och då kanske jag tror att jag har förstått. För jag har förstått på mitt sätt. Men jag kanske faktiskt inte har förstått. Det kanske är lite konstigt att de pratar om kronor i träden, men vad vet jag? Alltså, så. Att få hjälp med att hitta och förklara ord. Jag tänker att man behöver mycket stöd av en person som kan sätta sig in i hur det är när man inte förstår. Mm. Och det är inte så lätt. Det är så självklart för oss.
Men sen alla de här sakerna du har sagt, som att man repeterar, att man är visuellt tydlig, man visar vad ska vi göra, man har inledning, allt det här. Alltså det hjälper ju alla. Om man jobbar strukturerat med en lektion på det sättet så lär man ju sig snabbare. För det är så vi lägger saker i långtidsminnet.
Absolut. Så det är verkligen ingenting som skadar någon annan.
Nej. Och det underlättar ju också dessutom om det är andra barn som har andra diagnoser som behöver extra stöd. Så stöttar det ju upp dem också.
Många av det här med tydlighet, också det här med strukturstöd, för det kan vara samma sak där, att man kan bli väldigt osäker om man har en språkstörning. Vet jag nu hur arbetsgången ser ut? Jag vet att jag ibland missar saker. Har jag fått med allting den här gången? Och då kan det vara en jättehjälp att ha ett strukturstöd där det står 1, gör det här, 2, gör det här, 3, gör det här, 4. Eller den här som ni pratade om i en tidigare avsnitt, de här 7 frågorna.
Mm.
Att man har med sig det och att man har att det är tydligt styrs på tavlan.
Mm.
Du ska göra det här, du ska vara med den här personen, ni ska hålla på så här länge. När du är färdig jobbar du med det här. Men att det verkligen syns. Mm. För då kan man någonstans också hitta ett lugn i att... Då kan man släppa den oron. Och då kan man lägga den energin på att faktiskt lära sig något istället. För att sitta och vara orolig för att man har missat någonting.
Mm.
Mm. Jag vet också flera lärare som har just det här att efter en genomgång. Att man vet vilka elever som har svårt att hänga med. Eller svårt att följa med. Att man har det som en trygghet. Man har kommit överens med eleven om att... när jag har pratat om det här, då kommer jag till dig och ser att du har förstått. Och hur eleven liksom faktiskt då kan slappna av och sitta med på genomgången utan att störa. För den vet att den kommer att få det här en gång till.
Det tyckte jag var viktigt du sa där med att då kan de lägga energin på att lära sig istället för att egentligen bygga upp en egen struktur och förstå vad det är som händer runt omkring. Den tyckte jag lät jätteviktig i relation till skolan och utbildning.
Men jag tänker det, alltså det är ingen som ifrågasätter att vi lär oss bäst i en miljö där vi är trygga och där det finns ett lugn och där vi liksom känner oss, där vi liksom inte sitter och är stressade och oroliga. Det tänker jag, det är så här inlärningspsykologi, det vet vi. Men också att verkligen omsätta det här i, för de här eleverna som har svårigheter. Mm. När, alltså hur gör vi för att de ska vara trygga? Vilka är deras stressorer? Är det när det är liksom den här starka lampan som lyser i klassrummet? Eller är det den här fläkten som går hela tiden? Mm. Jag vet inte, alltså när, klockan 5 på mitt jobb så stängs fläkten av. Och då borde jag egentligen ha gått hem. Men ibland har jag inte det. Och då när den stängs av så är det så här. Känns det i hela min kropp. Och då har jag inte ens vetat om att den stressade mig. Att det, liksom, att det var någonting som faktiskt upphöll en liten bit av min energi. Och nu klarar jag mig ganska bra ändå, trots att den lilla energimängden går åt till att hålla, skjuta bort fläkten. Men med tillräckligt många sådana grejer så orkar man inte, tänker jag.
Nej, det stämmer verkligen. Och sen kring det här också med att lägga in strategier som hjälper alla i klassen egentligen. Jag råkade ramla in på en... Jag tror det var via SPSM som jag som specialpedagogiska skolmyndigheten som länkade vidare kring att regeringen faktiskt har ställt ett jätteintressant en princip som skolan ska jobba med som kallas för den universella principen. Och jag blev så glad när jag hittade den. Att, och det är ett av 4 arbetssätt som regeringen pekat ut att för att vi ska uppnå målet att alla människor med språkstörning, med ADHD, med autism, med andra variationer. Att alla människor har rätt att vara en del av och kunna använda samhället så ska vi använda den här universella principen i klassrummet. Det blev jag väldigt glad när jag läser för då finns det ju en förståelse uppifrån också från politiskt håll att ja, men det här är ett bra sätt att arbeta som jag hoppas faller ner i systemet så att lärarna är uppdaterade på det också.
Jag tänker att man pratar ju mycket kring det här med delaktighet och tittar man på språket så är det en enormt viktig del av att kunna vara delaktig, att kunna uttrycka sig. Jag tänker bara för när man tänker sig våran demokratiska värld, alltså det handlar ju mycket om att faktiskt kunna uttrycka sin åsikt, att kunna förstå och ta till sig information och kunna uttrycka sin åsikt och kunna vara med och påverka och vara med och rösta och vara med och bestämma. Allt ifrån det till det här att hur språket påverkar hur vi mår och att kunna sätta ord på, alltså för att vi ska utveckla oss själva behöver vi kunna sätta ord på hur vi mår och varför jag mår så och vad jag behöver för att kunna ändra på någonting och jag mår bra i mina relationer och kommunikation, det är något av det viktigaste vi har, vi människor. Mm. Vi mår inte bra om vi inte kan vara i kontakt med andra. Vi använder språket i så många olika sammanhang. Ja. Och just det här med delaktigheten. Att det skapar delaktighet. Både liksom delaktighet i mig själv, till mig själv. Och delaktighet till andra. Och delaktighet i samhället.
Mm. Hur tänker man att skolan ska jobba? Kan de liksom, i samverkan till exempel? För det pratar man ju mycket om när det har med barn som har utmaningar i skolan. Hur tänker man att samverkan ser ut?
För barn med språkstörning?
Ja, precis. Hur jobbar man runt dem utifrån skolans perspektiv?
Mm. Jag tror det skiljer väldigt mycket. Mm. Beroende på hur mycket kunskap man har kring de här eleverna. Mm. Både i skolan men också hemma, tänker jag. För där alltså, det här, om man har en elev med grav språkstörning eller ett barn med grav språkstörning, så vet man också att det finns en ganska stor ärftlighet kring de här diagnoserna. Och det är inte helt ovanligt att barn med stora språkliga svårigheter också har föräldrar med språkliga svårigheter som kanske också har svårt att uttrycka de behov som barnen har. Det är ju givetvis inte alltid så, men det förekommer ändå. Och det är inte säkert att man själv heller är medveten om de svårigheter man har. För att jag tänker att det också är lite grann som med ADHD och autism och så. Att det är många vuxna som är odiagnostiserade för att man inte diagnostiserar det på samma sätt. för när man var barn. Man kanske kände sig dum, man lyckades inte i skolan och vidare. Man kanske var bråkstake eller man var ett blygt barn och man fick gå till specialläraren om man tyckte att man inte förstod.
Mm.
Det kan finnas väldigt mycket sår där eller väldigt mycket så här rädsla för hur kontakten med skolan överlag.
Mm.
Jag tänker ju att det bästa är när man kan samverka. Både inom skolan, alltså med pedagog och specialpedagog eller speciallärare, psykolog i de fallen som behövs, kurator och logoped där det finns. Alltså det är väldigt positivt, för det är väldigt många fler tjänster inom skola och kommun numera som eller antingen lite mer övergripande tjänster, att man jobbar liksom övergripande som logoped mot med handledning av personal i skolor och så, eller att man är anställd under en rektor på en skola. Jag tänker att logopeden har mycket att tillföra kring just det här med språk och språkutvecklande arbetssätt och den här kompetensen kring språk, barn med språkstörning i skolan. Men det är ju långt ifrån alla och är oftast långt ifrån ska man säga, tillräckligt stora tjänster för att man verkligen ska kunna möta de behoven som finns. Mm. Men samverkan är ju, jag tänker, det är A och O för alla de här barnen.
Mm. Ja,
för att det är så, alltså, bara för att man har en diagnos så är man ju fortfarande en individ. Och för vissa så har man bra stöd hemma och man har liksom ändå god förståelse och pedagoger som förstår och saker och ting flyter på. Och för andra så är det lite tufft för självkänslan att känna att man misslyckas eller att... Så att det ser så olika ut både kring vad det får för hur mycket det påverkar och vad det påverkar och vad det får för konsekvenser.
Har du tips om vad man kan vända sig för att få hjälp och underlätta eller läsa mer eller vad man får ta i professionell hjälp och så vidare?
Jag tänker att man alltid kan fråga efter logoped.
Ja. På skolan då?
Ja, faktiskt. Ja. Och ibland så hänvisas man då till logopedimottagningarna inom region eller landsting. Och ibland så finns det ju ett övergripande stöd. Eller vissa skolor har ju som sagt då logoped som är knuten till elevhälsan.
Mm.
Vill man ha mer på fötter själv så tänker jag att det finns jättefina filmer. Attention har gjort en jättefin film om språkstörning där lite äldre barn berättar om hur det är. Alltså de berättar själva hur det är. Och det tycker jag är också så här att få den där, inte bara få logopeden som pratar utan att faktiskt få höra hur det kan kännas själv.
Ja, Attention brukar ha väldigt, väldigt bra, informativet bra filmer.
Och kan man engelska så finns det också, alltså just den här organisationen som har startat den här Raising Awareness of Developmental Language Disorder. Developmental Language Disorder, eller DLD, det är den engelska termen för som vi, när vi pratar om språkstörning.
DLD.
Precis, RADLD. RADLD. Om man googlar på det så finns det både en hemsida med information och de har också så här många så här bra, korta, informativa filmer om vad det här, om vad språkstörning är för någonting.
Okay.
Och om skolorna vill ha professionellt stöd i sin verksamhet, vad kan de...
Då SPSM har ju, alla kan ju vända sig till SPSM och få handledning och stöd.
Mm.
Så dit kan man alltid vända sig, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och där finns det också jättemycket, det finns också såna här alltså utbildningspaket som handlar om språkstörning där man kan läsa in sig i arbetslaget utifrån det som finns. Så en jättebra modul.
Mm.
Så den kan jag också verkligen rekommendera.
Mm. Ja, vad bra.
Och sen finns det säkert på Facebook och Instagram och sådär. Det brukar ju alltid finnas massa stödgrupper och så. Det gör det.
Ja, precis. Logoped Julia till exempel som lägger ut mycket material om, så här, om bildstöd och hur man kan stötta i klassrummet och så. Och det finns flera andra också, både på Instagram och på Facebook och så. Så att,
Och då söker man logoped eller språkstörning eller vad heter de mesta?
Man kan nog söka på både och, tror jag. Logoped eller språkstörning, det är nog bra.
Mm.
Och också om man är intresserad av tecken så kan man söka på TACK, T-A-K-K. Finns ju flera också.
Ja, men vad bra. Det här blev ett långt och väldigt insiktsfullt och fint avsnitt. Så Hanna Wahlsö, hur får man tag på dig om man vill veta mer?
Jag finns på, min hemsida finns på www.samspelochkommunikation.se. Mm. Eller så finns jag på Facebook, Wahlsö Samspel och Kommunikation. Så där hittar man mig enklast.
Hur stavar du Wahlsö?
Ja, bra fråga. Wahlsö.
Och jag uttalade det göteborgsk, kom jag på. Göteborgskt, jag sa att du heter Wahlsö.
Jag är van vid det mesta.
Men samspel och kommunikation.se, där hittar man dig.
Ja, men på samspel och kommunikation.se hittar man mig. Och jag håller en del föreläsningar kring det här med språk och språkutveckling och språkstörning och flerspråkighet, som jag har jobbat jättemycket med. Barn som har flera språk. Så är man intresserad av det, om man, så får man gärna höra av sig till mig.
Och det kanske står om det på din webbsida också? Vad du gör och när du har föreläsningar och så?
Precis.
Ja. Då är det dags att sammanfatta dagens avsnitt. Och vi har idag lyft en stor del inom NPF som inte alltid får så stort utrymme, fast det är den vanligaste diagnosen, nämligen språkstörning. Vi har informerat om vad språkstörning är och hur det skiljer mot dyslexi. Vi har pratat om hur vi kan underlätta för de som har språkstörning både hemma och i skolan. Och också hur vi kan söka oss vidare, eller vart vi kan söka vidare om vi vill ha mer info. Tack Hanna för att du var med oss idag.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Det var jättehärligt att ha dig här.
Ja.
Jätteroligt.
Vi får se om vi kan få med dig fler gånger.
Då vet ni var jag finns.
Ja. Tack för att du lyssnade på det här bonusavsnittet. Vi hörs i acceptanspodden. Hej då!
Hej då!
Hej då!